Hello out there, we're on the air, it's hockey night tonight. Tension grows, the whistle blows, and the puck goes down the ice. The goalie jumps and the players bump and the fans all go insane. Someone roars, Bobby scores at the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the good
hallå, 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 hallå.
Hallå ja, och välkomna till NHL-podcasten med hallåmannen ni hörde där. Jonathan Onskan Ekeliv i centrala Stockholm och mig Per Bjurman i New York. Ett helt öde, tyst, underligt New York. Den stora Thanksgiving ödsligheten har brett ut sig. Det är alltså Thanksgiving denna torsdag och det är en väldigt speciell dag här borta. När vi ska spela in detta 264 avsnitt är det.
Ja, precis. Du har koll på ordningen där. Bra. Ja, ja, precis, du får berätta. Thanksgiving, då känner man det är ju fest och grejer och sådär, men det är ju inte kanske den högtiden som det springer runt mest folk på Manhattans gator.
Ja, just nu så på, å ena sidan så pågår ju då stora Macy's Thanksgiving-paraden utanför, ja, det är lite borta på västra sidan då, den är ju stor.
Ja.
Men i övrigt så är det verkligen den här dagen som jag tittar ut, det är en torsdag och man ser någon enstaka bil som glider förbi, alla affärer, alla restauranger, allting är stängt. Ja. Det här är, det är den stora, den största högtiden på hela året i USA. Ja. När precis alla firar. Den har ingen religiös bakgrund, Thanksgiving, utan alla firar den. Jul är till exempel inte alls lika stort, för då det firar ju inte judar, muslimer och hinduer. Men Thanksgiving firar alla.
Det är ju mest amerikanska de har nästan.
Ja.
Av allt amerikanskt som finns.
Ja, och det sitter, så nu sitter hela nationen och äter kalkon.
Ja.
Jag ska tack och lov inte göra det på att säga. Jag har ju i flera år varit med en vän ut till hans familj i New Jersey och upplevt riktigt, riktigt amerikansk Thanksgiving.
Ja.
Men i år har jag lyckats dra en vals så att jag slipper.
Du vill inte vara med på sånt där längre. Alltså. Du har tröttnat på den här kalkonen.
Redan i fjol när jag satt och åt, tvingade in mig sån här äcklig stuffing och sen den här potatisen, alltså de blandar sötpotatis med skumtomtedeg.
Ja, det går inte, det har jag själv. Det är ju bara att hålla sig långt borta från det.
Ja. Ja, och när jag satt med det i munnen och det växte i munnen så nej, nästa år då ska jag fan med inte med hit.
Nej. Ja, men då har du Manhattan för dig själv här snart kanske.
Ja, jag har ju det och det ska bli så otroligt skönt. Jag har allt planerat. Jag ska ut och handla lite godis och så.
Svensk godis, ja. Mm.
Svenska godisbutiken är öppen nere på Lower East Side. Bonbon.
Ah.
Och sen ska jag bara vara hemma och ligga i soffan och titta på The Irishman, Scorsese-filmen på Netflix. Och jag ska se den flera gånger i rad. Här.
Är det sant?
Ja.
Ja. Ja, men det är...
Så ser jag på stora filmer. Det är som att sätta på en skiva. Man lyssnar inte bara på en skiva en gång.
Ja, det är sant. Ja, det är tidskrävande kan jag känna och bara pumpa på repeat på filmer. Men du får ju en, alltså, ser man en film två gånger så blir det en helt annan upplevelse andra gången.
Det är Scorsese med Joe Pesci och De Niro och Al Pacino. Det måste man ju se flera gånger i rad. Det är ju bara så.
Ja, just det. Apropå Joe Pesci. Det var ju det han, Brett Pesci blev kallad av i New York-sändningen här ändå.
Ja, väldigt kul. Ja. Väldigt kul. Ja, så ser det ut. Och det är lite konstigt, för ni har en helt vanlig torsdag, eller hur?
Ja, det här är verkligen inga kalkoner på bordet eller någon sån här skumtomtelösning ihop med sötpotatis, utan nej, här är en vanlig torsdag på redaktionen med lite SHL-matchen som snart ska börja och Malmö Europa League och sådär.
Ja.
Och grotter, det är som det har varit hela november. Det håller på att slå rekorden här i november månaden i Sverige.
Ja, fy fan, vad hemskt. Det, alltså är det något man inte saknar från Sverige så är det ju november månad och jag tror vi har pratat om det förut, att för mig var när jag växte upp så var den yttersta symbolen för vardagsmisär var när det blev novemberkåsan.
Ja, just det, novemberkåsan.
Mm. Och de visade den alltid på Sportspegeln. Man sa att nej, den livade upp någon söndag då, man skulle få se lite elitseriehockey som det hette då och något bra Jan Svanlund reportage och sånt där.
Ja.
Nej. Då kommer de. Och nu har vi enduro novemberkåsan nere i någon jävla skog i Småland. Och
ja, precis.
Jag är inte intresserad av motorsport.
Man ser den ingenting, för kameran, linsen är täckt av lera sen direkt liksom.
Ja, alltså jag såg det. Det har ju blivit en grej nu. Så och nu är den alltså i helgen i Sverige. Månadsskiftet här i Eskilstuna-trakten. Ja. Skog, lera, folkfest står det.
Nej. Ja, vi ber om ursäkt till er lyssnare som kommer, som tycker om denna novemberkåsa, men det är tyvärr. Jag såg någon som twittrade också häromdagen att jag som uppväxt med Nintendo 64 så här, att november, det är som sista bossen.
Ja.
Det är tuffaste uppgiften, det är det yttersta provet liksom, för att se om man klarar att bo i Sverige.
Ja. Men vi ska väl överleva ändå, Jonte.
Ja, det gör vi.
Vi försöker pigga, liva upp tillvaron med vår podd här då, för att det finns ju inte, det är inte ont om ämnen att tala om just nu för den som följer NHL.
Nej, verkligen inte. Det borde ju vara lunk och så här, men när det har, nyhetsmässigt så händer det hur mycket som helst, så det är ju, vi får ju nästan liksom sålla lite i ämnena.
Ja, det är faktiskt. Så brukar det inte vara. Man, den här tiden händer det ju att man, vad fan ska vi prata om nu då?
Ja, precis. Och så blir, hittar man på någon lista eller sånt där, men det har vi inte tid med nu.
Nej, det har vi inte. För att, ja, och det är bara att sätta tänderna i det här. Framförallt på coachfronten då. Ja. Det är refst och rättar ting som nu äger rum i coachkulturen, får vi väl kalla det. I NHL i allmänhet, men hockey överhuvudtaget här borta.
Ja, kanske till och med sprider sig till Sverige. Alltså, det känns som att det är en damm som har brustit lite grann.
Ja, i och med avskedet av Babcock då, så började det sippra ut stories om hans sätt att vara mot spelare. En viss sorts spelare han inte tycker om, och det, man fick ju bekräftelse på saker man har hört mellan raderna liksom, om att han inte har varit något särskilt behaglig att ha att göra med. Och det i sin tur då utlöste, ja, det, man tror ju att vi bara är i början av det här än. Hans nära förtrogne Bill Peters hamnade ju snabbt i fokus. Ja. För att framförallt den här killen som har spelat i Sverige också, nu får skämmas som inte har hans namn på tungan.
Men Hakim Aliou, ja precis. Han var en sväng i AIK, han har varit i Karlskrona och så i Panten dessutom. Så att han är verkligen en svensk koppling på det viset. Men ja, precis. I kölvattnet av Babcock-avslöjandena, eller de som kom fram där, så gick ju Aliou ut och sa att Peters, när jag hade honom i Rockford AHL då för 2009-2010 någonstans, så blev han ju kallad för N-ordet. Vi upprepade tillfällen, och bara för att Peters inte tyckte om hans musiksmak i omklädningsrummet, musik som spelades där.
Han hade ju sagt fruktansvärda saker om den musiken.
Ja.
Det var ju helt bizarra saker till och med.
Ja, precis. Var på detta liksom vidimeras av tidigare lagkamrater och sådär.
Ja, det var ju illa nog att anklagelsen kom, men man tänkte att det här vi måste höra fler sidor, och att de inte bara har någon personlig konflikt som den här spelaren nu vill utnyttja tillfället. Men det bekräftades ju som sagt dagen efter av andra, och nu har det bekräftats av honom själv också. Ja. Men det har ju kommit fram samtidigt andra anklagelser. Om när han var i Carolina så har han ju uppenbarligen slagit spelare i båset till och med, i huvudet.
Så. Ja, precis. Så det är inte bara verbala smockor, utan det är ju fysiskt våld i princip. Och det har ju också bekräftats. Ja. Det är ju, den som först var ute med det på Twitter, det var ju Michael Jordan, eller Michael Jordan som man så gärna vill säga. Men det är ju en tjeck som nu spelar i KHL, som var i Carolina under Peters första tid där, och som skrev då att jag blev ju slagen och sparkad på bänken under match. Ja. För när han inte tyckte om mitt spel. Och andra spelare också. Och det här i sin tur har ju bekräftats av Rod Brindamore, den nuvarande tränaren i Carolina, som vi har hyllat så mycket och som var assisterande till Peters under många år. Att, ja, han sa ju liksom att det här hände. Och det var något som hanterades internt då, så att det ska jag tydligen upphört då, efter att Ron Francis, dåvarande general manager, haft möte med Peters och sådär, och att det inte fortsatte sen. Men nu såg jag nyligen också att ägaren då, Karmanos, som var innan då Tom Dando som rattade Carolina nu, men han var ju sur i sin tur nu på Francis. Varför hanterades det här internt? Varför var det inget som sipprades ut? Inte ens till mig som ägare, varför fick jag inte reda på att Peters bete sig på det här sättet? I så fall hade jag sparkat honom på en nanosekund. Ska
jag. Ja, jag såg att han sa det. Ja, låt mig säga då, inte för att säga vad var det jag sa, Jonathan, men jag skulle vilja säga att jag är, i det här fallet har varit a good judge of character. Som är bekant så har inte jag varit förtjust i Bill Peters.
Nej, precis. Vi har ju diskuterat Bill Peters inte bara nu i fjol, framförallt då när du och jag har clashat lite i vår syn på honom, utan redan under Carolina-åren så var du negativt inställd mot honom och hans persona.
Jag får erkänna att jag trodde ju verkligen inte att det var så här illa. Alltså, det har jag inte haft någon aning om. Jag har ju bara uppfattat honom som väldigt arrogant och fyrkantig och otrevlig. Och det började med den här Eddie Leck-historien när han gick ut och såga Eddie i tv helt opåkallat.
Ja, stenhårt liksom, en lång harang. Mm.
Men sen i samma veva så var han ju faktiskt otrevlig mot mig när jag var där.
Ja, ja.
Mm. Hånfull, arrogant. Jag ställde helt oskyldiga frågor om jag började med. Visst, det var en liten klunga som stod där med bara lokalreporter och jag. Mm. Och det i sig är ju liksom en lite intimidating situation i sig. När man är helt främmande och andra står där och känner varandra. Men jag tyckte det var så ofarliga frågor, så det skulle inte vara någon. För jag började med att säga, det var ju när de hade så mycket svenska där.
Ja, just det. Mm.
Och jag bara, coach, you got a lot of, jag sa att jag var från Sverige då. So you got a lot of Swedes here. Han avbröd. We do. There are Swedish players on the team. Och liksom inte på något så här skojsätt, utan otrevligt. Så, och de andra började fnissa. Och så när jag skulle fortsätta prata så höll han på sådär liksom, så att jag skulle känna mig riktigt...
Dumförklarad.
Ja, jag var liksom hånad där och han bara korta svar och han signalerade att det här, vilka idiotfrågor, vad är det här för idiot som ställer de här idiotfrågorna. Så det var ju otrevligt liksom.
Ja. Ja, som sagt, och jag återkommer till det också. Det är min betydligt kortare sekvens med honom. Men när vi var i Carolina där 2017 så kom jag in lite sent till presskonferensen. Då fick man ju mörda blicken från Bill Peters. Ja. Då var det bara stänga igen och inte gå in på den där presskonferensen.
Så, men det tycker jag för sig man kan förtjäna.
Ja, det kan man förtjäna. Det är nog mer, det säger nog mer än mig kanske än om Bill Peters. Det är nog komma sent. Men du har haft rätt i alla fall. Det vill säga. Jag har ju hela tiden... proklamerat att jag gillar hans hockeyfilosofi, alltså det rent spelmässigt, rent taktiska har jag varit en Peters-fan och ja. Inte förstått mig på hur dåligt han beter sig, och nu när det här kommer fram så då är det bara att hans tid som NHL-tränare är ju tok över.
Det är därför du har ju alltid pratat om de underliggande siffrorna är så bra i hans lag, ja. Men de har ju aldrig framgång ändå. Och då fattar inte jag varför det skulle, vad betyder det, varför då betyder det då någonting, de där siffrorna?
Ja, men det betyder något, men det betyder ju inte allt. Det är det vi pratar om egentligen. Det får inte vara svart eller vitt, utan man måste ju lägga in olika bitar i pusslet för att få ihop det. Och det, underliggande siffror kan vara väldigt nyttigt, men man kan inte luta sig mot det enbart. Men man kan inte bara heller luta sig åt ord.
Nej, men man kan ju se tendenser under lång tid här. Till exempel att när han försvann så vart Carolina otroligt bra under en annan coach. Precis som ett annat lag vi ser nu som plötsligt är fri från en stor coach och plötsligt är kanonbra. Men innan vi går in på det så låt oss fördjupa oss lite mer i det här om att, ja, till att börja med så är det så att det pågår en utredning då i Calgary som är väldigt grundlig och kommer uppenbarligen ta tid. Det är en situation som lag inte har varit så ofta, att man sparkar en coach på grundval av saker som har hänt utanför isen och för länge sedan och så. Mm. Så att det är advokater och grejer inblandade om. Han kan ju bli sparkad utan att få någon lön. Ja. Om han har breachat något som står i kontraktet.
Precis, för annars är ju grejen att man är garanterad sin lön som coach om man blir sparkad av sportsliga skäl. Liksom. Ja. Det här är ju ett helt annat exempel.
Ja, det finns ju alltid någon sån här klausuler i kontrakt om att man måste hedra klubben och man får inte liksom beteendet får inte skada klubben och så.
Nej.
Och det där är ju som advokater nu håller på att häglar över säkerligen.
Ja.
Så det är men alltså det är ju omöjligt att se Bill Peters komma tillbaka och stå i båset. Det skulle vara sån katastrof PM-mässigt för Calgary och för NHL, och publiken skulle ju bara sitta och vråla åt honom.
Ja.
Som jag skrev i någon krönika, om inte Brad Treveling, säger man så?
General Manager.
Treveling eller Treleving.
Treleving, ja.
Ja, om inte han tar det beslut som måste ta så kommer ju Gary Bettman att göra det åt honom med all säkerhet.
Ja, ja, det är på den nivån liksom.
Ja.
Och, alltså jag gillar inte riktigt heller Peters ursäkt. Även om han skriver att han sincerely apologize och alla som har tagit illa upp vill han verkligen be om ursäkt sådär. Men ja, det är ändå lite den här arroganta tonen ändå, känner jag, i hans statement där liksom, att det här hände, ja, det var ju decade ago, de här anklagelserna från LU, och han nämnde inte ens honom vid namn.
Nej, exakt, det var framförallt illa att han inte nämnde den som har anklagat honom ens vid namn liksom, och tar ju inte heller upp alls den här incidenten i Carolina liksom, att han slår.
Precis, som också har bekräftat, så det är ju någonting han borde bemöta också.
Det indikerar ju att han tycker det var väl detsamma, det får, måste man väl få göra. Men mer än den här enskilda det här enskilda fallet med Peters. Säkert försvinner han. På ena eller andra sättet har vi sett honom för sista gången i ett NHL-bås, det är jag övertygad om. Men det viktiga i det här är ju egentligen inte hans enskilda fall, och inte heller Babcocks, som ju nu dels stänker ju det här på honom, för att som sagt, Peters är en av hans närmaste, en epigon som de jobbade ihop i Detroit, men har ju känt varandra långt, långt innan dess. De är två gamla vapendragare.
Ja.
Och Babcock tror jag också vi har sett för sista gången. Dels för att jag stänker på honom, dels för de här storiesarna som börjar sippra ut om honom också. De är inte riktigt så här allvarliga. Det är inga rasistanklagelser mot Babcock, men att han har behandlat folk väldigt illa.
Ja, vi kan bara...
vänta, inte ens det enskilda fallet är det viktigt, utan att det här blir en uppgörelse med en kultur i coachskrået. Och att det här förhoppningsvis leder till en rejäl förändring i hur de här människorna behandlar sina spelare.
Ja, och precis, en medvetenhet.
Ja, för det är det viktiga. Alltså den här old school-kulturen där man skrämmer, förnedrar och håller på och kör med hela lag eller enskilda spelare. Alltså det kanske fungerade förr. Bevisligen gjorde det det hos somliga. Men den här generationen som kommer upp nu, den är annorlunda. Man kan inte vara så mot de här killarna. Det kommer inte att gå.
Nej, precis. Och det, i största allmänhet så är det ju bara... Det är konstigt att det har kunnat pågå så länge. Och att det har varit accepterat. Men det är ju just för den här... Det är ju också av rädslan... för spelarnas del att säga till liksom, att få det här, föra det här i offentlighetens ljus.
Ja, det är klart. För... Det är en extrem, de är en extrem beroende situation.
Ja.
Och få sina drömmar uppfyllda med spela i NHL och tjäna de här pengarna. Och då går mot en coach och liksom kan bli... En coach har ju oinskränkt makt att skicka de här killarna till farmalag och förstöra deras karriärer.
Ja.
Så det är ju i princip omöjligt för enskilda spelare och mitt under, framförallt i unga år, att sätta sig upp mot coacher.
Precis, för nu säger ju till exempel, jag nämnde Peters, att han sa att det där var ju a decade ago liksom, som jag får stå till svars för nu. Men det är ju bara att kolla på spelarna som varit ute och anklagat nu. Akim Aliou, han var så 20, han var helt nyfärsk när det där hände. Det är klart inte han kanske vågar prata om det där i media då, utan att det kommer fram nu långt senare när han är liksom en pantenspelare snarare än NHL-kille. Och Michel Jordan som spelar KHL nu, det var ett antal år sedan han var i NHL. Och där säger ju Carmanos också, den gamla ägaren då, som vi nämnde, som sagt att han skulle sparka Peters på en nanosekund om man visste om det där, att de erbjöd ju Jordan en kontraktsförlängning och blev väldigt förvånad att han tackade nej till det och stack till KHL. Men nu förstår man ju varför han gjorde det. Han tyckte inte om behandlingen i omklädningsrummet, att behöva leva i den där kulturen. Och nu flera år senare så vågar han prata om det liksom.
Ja.
Så att, ja, förhoppningsvis öppnar det upp också liksom, ja, hela kulturen i alla aspekter som vi pratar om, så att det här är någonting som verkligen förs fram och som inte tystas ner.
Nej. Ja, men jag är envis och kommer tillbaka till att det är inte för liksom att krossa de här människorna som personer är inte det centrala här, tycker jag. Tvärtom, jag blir snabbt vänder för mig att jag känner visst obehag när hela folkhoper känner blodtörsten och går liksom bilda skolgårdshög på enskilda personer. De skulle väl stå till svars för det de har gjort, men det blir obehagligt. Det viktiga igen är att det som händer nu, inte vad som har hänt förut.
Nej.
Att det blir en ny kultur och att det har ju kommit in en ny slags ledare som förhoppningsvis får sätta tonen i fortsättningen med Jeremy Colliton ett exempel. Rod Brindamore tror jag, som har tagit över i Carolina nu då, tror jag är ett praktexempel på det här. Det är ju lite konstigt, för han ser ut som en livsfarlig old school kille.
Ja, precis. Det är få som blir så högröda i ansiktet när domslut går emot och sådär.
Ja, liksom ser ut som en Hollywood-skurk. Man blir rädd för honom. Men uppenbarligen har ju han ett helt annat slags ledarskap. Lukas Wallmark sa ju flera gånger under slutspelet, vi älskar honom.
Ja, precis.
Han är en av oss och tror på kommunikation och liksom omtänksamhet och lyssna och att spelarna är med och tar beslut och så, att de verkligen, man skrämmer inte, utan man får dem att prestera sin bästa hockey genom att få dem att må bra. Ja. Och rent logiskt så tycker man väl att det är väl självklart liksom.
Ja, men det är verkligen så, och det är den här nya generationen som säger. Så jag kommer ihåg att jag pratade med Jeremy Colleton inför förra säsongen, det var ju fortfarande AHL-tränare. Men ja. Om hans ledarstil och hans ser på hockey och sådär, och han som bara är 34-35 år gammal. Och då pratar jag om det, att liksom, den här nya generationen och det faktum att det fokuseras mycket på kommunikation och att han kallas för players coach är ju ett begrepp sådär. Men han pratar ju också om att visst, det är ju jätteviktigt att ställa krav fortfarande. Det handlar inte om att curla spelarna och att de ska känna sig bekväma. Nej. Det handlar ju om att vara human och visa respekt och liksom sätta upp ramar som man följer. Men det handlar inte om att sparka och slå och mobba om man inte följer med. Utan nej. I hans fall, det som var hans främsta vapen för att liksom få folk på rätt kurs igen, det var ju istiden. Liksom. Om man inte följer de regler som vi har satt upp som lag, ja, då får man inte spela. Men han kommer inte slå dem, han kommer inte skälla ut dem. Utan det är upp till dem att göra som laget kommer överens om för att utvecklas som spelare och för att utvecklas som lag.
Och inte hålla på med de här jävla idiotiska mind games som en viss sorts old school coacher har trott så mycket på. Liksom, och sprida förvirring och oro genom att vara liksom, underliga liksom, och ge gåtfulla besked och så.
Ja, men,
och att de inte pratar med dem alls och inte kommunicerar.
Nej, som Babcock till exempel här nu, som vi ändå kan nämna, det exemplet som kom fram och som har bekräftats också och som han själv har bett om ursäkt för nu i efterhand. Ja, att Mitch Marner, han tvingade Mitch Marner att skriva en lista från ett till sista spelaren i laget, vilka som har bäst arbetsmoral. Och i botten hamnar ju bland annat Tyler Bosek och Nathan Kadri då. Och vad gör Babcock då? Ja, då går han och visar Marners lista för Kadri och Bosek och säger att Marner tycker att ni har dålig arbetsmoral. Och det tyckte inte Marner var så schysst. Han ville ju först och främst inte göra den här listan från första början, och han hade ju verkligen inte hört att den skulle komma ut till de spelarna som blev berörda. Så det blev ju jättedålig stämning i laget då.
Ja, han började gråta till det. Men ja, det där är ju en variant av liksom public shaming på något vis. Så det är det värsta människor kan råka ut för. Liksom. Mobbing i gruppen. Liksom. Ja. Men du har ju helt rätt, vi kommer tillbaka till det där med att självfallet så ska man ställa krav på de här killarna. Alltså, de är på högsta nivån. De tjänar oerhört mycket pengar, framförallt när vi pratar NHL då. Så naturligtvis ska en coach ställa krav, kunna skälla och bli arg. Liksom. Men därifrån till mobbing och förnedring och kränkning och slag och dumheter, alltså det är en lång väg. Jag är ju god vän med Niklas Eriksson i Örebro som just nu har ju enorma framgångar.
Mot förmodan, med tanke på spelarmaterialet, var inte det ett lag som folk trodde skulle ligga i toppen av SHL, snarare bottenhalvan.
Men Niklas är ju en hängiven, han tror ju enormt mycket på modernt ledarskap och på kommunikation och på och vad. Han och samarbetspartnerna där, Christer Olsson och Jörgen Jönsson, de tror ju väldigt mycket på att inkludera människor. Niklas själv tror jag knappt har höjt rösten överhuvudtaget, annat än när han själv spelade och hamnade i närheten av Per Jos. Då blev han.
Okej, ja, just det. En moring.
Ja, i övrigt så är det ju en extremt behaglig människa att vara kring överhuvudtaget. Han är väldigt vänlig och varm och sympatisk. Så att jag förstår att de har ju skapat en miljö där som gör att spelarna mår bra och därför presterar på högsta nivå, till och med högre än vad de borde kunna.
Ja. Ja,
och jag tror att de här coacherna här, Brinda Moore, Colliton, den nya i Toronto som vi kommer att komma till mer ingående då, Sheldon Keefe. Jag tror ju i viss mån att din vän John Cooper är lite på samma sätt.
Ja, han känns inte som den som håller på med mindgames och förnedrar folk offentligt. Utan tvärtom, inkluderar.
Ja, och det finns ju några till. Din favorit i Anaheim är ju säkerligen sån också.
Dallas Eakins, ja. Precis.
Ja, ja. Och sen finns det andra, vi behöver inte komma in på några namn, men eftersom de inte har blivit called out yet så ska inte vi göra. Men vi vet ju vilka namn som finns i ligan nu och som har funnits för, som står för något annat. Och det känns som de håller på att fasas ut. Och det får vi hoppas att den nya kulturen, det behövs, tror jag.
Ja, det känns jätteviktigt för hela, för NHL inte minst, men hela hockeyvärlden i stort, ja. Liksom. Jag har nästan lust att prata, gå in på Toronto nu och Sheldon Keefe, faktiskt.
Ja, men då kommer vi ihop med Thanksgiving. Det är ju inte bara Thanksgiving här i USA, man äter kalkon. Det är också den stora Jonathan Ekeliv grundseriehögtiden.
Ja, just det.
När du har din gamla teori om att när vi har nått hit i slutet av november och i Thanksgiving, då har tabellen satt sig. Då har den en ram och struktur. Och den säger inte allt om hur det kommer att se ut när vi sätter punkt i början av april. Men den säger mycket om hur det kommer att se ut då.
Det gör den faktiskt. Alltså, sen 2005, alltså under lönetaks-eran, så är det faktiskt så att 76% i snitt av tabellen har satt sig vid det här datumet. Mm. Så att det är ju ganska mycket ändå. Det är bara ett fåtal lag som lyckas klamra sig upp på slutspelsplats som inte ligger där just nu, rent statistiskt då. Och förra året, då hade vi ju ett superexempel på ett lag som lyckades kravla sig upp ändå i St. Louis då. Först i januari började de sin resa upp på tabellen. De låg ju sist till och med då. Men faktum är att de var bara ett av tre lag vid Thanksgiving som lyckades ta sig till slutspel i slutet.
Jaha.
Det var St. Louis då som var utanför slutspel. Det var Carolina och det var Pittsburgh som var utanför. Och de som rök ut, det var Buffalo då, som ju ledde hela NHL vid Thanksgiving i fjol. Montreal och Minnesota. I övrigt så var samtliga lag på slutspelsplats då också det i april.
Mm, det är ju intressant, för att känslan är ju annars att den här teorin blir svagare och svagare i takt med att jämnheten blir större och större. Mm. Och de senaste åren har det ju känts så att den här parityn som NHL är ute efter med sitt lönetak, åtminstone officiellt, har slagit rot nu, att skillnaden mellan bäst och sämst är väldigt, väldigt liten. Och det leder till en större trängsel i tabellen och kortare avstånd poängmässigt. Och så känns det ju verkligen i år. Det är extremt trångt i kön under strecken, Jonathan. Så ja. Det känns som att det här kan inte komma att stämma lika mycket i år.
Nej, det var därför jag var tvungen att kolla i fjol. För jag tänkte att det borde ha liksom varit större rotation då.
Ja, det håller jag med om. Det trodde jag också.
Men nej, du ser. Det här datumet är... Det har betydelse alltså. Det har betydelse.
Så det betyder, ja, men om du tittar bakom i öst till exempel, det är ju så jävla trångt. Ja, jag vet inte, ännu värre nästan. Ja.
Ja, det är fruktansvärt jämt alltså. Det är lag på... Ja, man är ju 5-6 placeringar från slutspel, bara man är 2 poäng från strecket egentligen. Så det är ju en jättekö liksom.
Ja, men låt oss börja med hur den ser ut nu då idag. När det bara spelas en match för alla andra lag sitter och äter sina kalkoner och blir förstoppning och inte kan spela imorgon när det är Black Friday-urladdning. I öst då, de 8 lag som är på slutspelsplats där, vi har ju 3 per division och så 2 wildcard-lag då. Mm. Metropolitan har vi Washington 1, Islanders 2, Pittsburgh 3. I Atlantic har vi Boston, Florida, Toronto och så Carolina och Philadelphia då på wildcard-platser. Mm. Det betyder ju att till exempel Tampa inte är där.
Nej, det gör ju att jag inte gillar min egen teori. Men det är ju som du... Men då är återigen får jag påtala att det är väldigt jämnt. Men vi får se om det löser sig. De har ju dock betydligt färre matcher spelade. 3-4 matcher färre än de flesta lagen.
Ja, de är alltså en poäng... 2 poäng bakom Toronto som är 3 då i Atlantic med 4 matcher färre spelare än Toronto, så visst. Men det är konstigt, den är konstig på det sättet tabellen, att det är ju väldigt många fler Metropolitan-lag som
går bra.
Ja, alltså både Carolina och Philadelphia hade ju varit tvåa i Atlantic om de hade spelat där.
Ja, och ändå ligger de på wildcard nu liksom.
Ja, och sen trycker ju faktiskt många som trycker på bakifrån där. Rangers till exempel nu efter 3 raka segrar är med i racet.
Ja, det är
3 lag som jag är helt säker på
Ja.
Av de här som slutspel. Och det är Washington Islanders och Boston. De känns som de har liksom det övre skiktet i östra konferensen nu. De är bäst.
De känns för stabila, de känns så färdiga som lag. Och de pumpar ju på och tar poäng liksom var och varannan match. Även om de inte ens spelar bra. Och de har gjort det under hela hösten här nu. Så att jag håller med om det. Alltså Boston går och slår Montreal med 8-1 trots att de inte ens har Patrice Bergeron i laget numera. Så det,
Men också då, låt oss komma in på Toronto. Eftersom de, det är ju i ögonen fallande. För en vecka sedan, innan de hade sparkat Babcock, så var det ett krislag. De hade förlorat hur mycket som helst idag. Då. Gled ut för i tabellen. De sparkar honom, får in Sheldon Keefe. Nu är de trea i Atlantic med tre raka kanonsegrar. Med, och är tillbaka, de är uppe på slutspelsplats igen och känns ju som att något enormt händer ju där för det här laget.
Precis, för det är ju inga, du säger kanonsegrar, det är det faktiskt. De har ju varit på en borta turné. Och jag menar, slå Colorado är starkt, slå Arizona som var som hetat just då, knappt släppte in ett mål. Och så då körde över Detroit fullständigt nu på bortaplan här om natten med 6-0.
Ja,
det är någonting som har hänt och som sagt Sheldon Keefe, det ska vi säga att coachbyten kan ju i regel ge en effekt oavsett då storyn som har hänt dessförinnan. Men ja, det är känslan av att Sheldon Keefe dels i hans person men också liksom spelfilosofi är betydligt mer kompatibel hur det här laget är byggt och de verkar välkomna honom med öppna armar i spelargruppen.
Ja, jag har ju de senaste dagarna sedan jag hänt och tjatat om att det är lite för tidigt att prata om en Sheldon Keefe-effekt ändå. I första hand tror jag det här är äntligen slipper ju Babcock-effekten.
Ja, snarare.
som verkar, de sitter väl delvis ihop, men att de är liksom fria. Och de har ju, det har man ju hört, de säger också att de känner sig friare, de får använda sin skicklighet på ett annat sätt och de har mycket roligare på isen direkt. Men det sitter såklart ihop med, då med att Keefe tillåter dem vara så också än. Och inget tyder på att han kommer att ha någon annan filosofi i framtiden. Han tror ju på den här, han tror ju på att använda deras skicklighet och kreativitet och
bygga upp dem snarare än att riva ner dem mentalt.
Ja, och spela offensiv hockey, och det är ju den totala motsatsen mot Babcock hockey.
Exakt, för det finns massa exempel tycker jag redan på det som har kommit fram sista veckan här. Till exempel när, mellan matchen i Denver och den i Detroit, så hade de ju faktiskt ganska många dagar off, och då kunde de åka hem till Toronto och träna lite. Och ja, vad tränar de på då? Jo, de tränar på offensiv faktiskt till och med. Det brukar ju inte en ny tränare börja med. Man brukar ju börja med försvarsspel och framåt, men nej, han vill ju pumpa in sina idéer där. Och de har massa player development coacher ute på isen liksom för att liksom lyfta upp spelarnas kreativitet och få dem att... Ja, han trycker väldigt på det också. Liksom. Alltså, det ska vara lärorikt, det ska vara kul, det ska vara inspirerande att träna också.
Och... Ja, de hade till och med musik på under träningen.
Ja, exakt. Precis, och det är ju nyckelord också, att de ska vara engagerade. Han vill ju att spelarna ska ta för sig. De ska tycka, de ska själva vilja ta initiativ och sådär.
Fattar vilken nästan kulturchock för dem. Vad underbart det måste kännas. Ja. Efter att ha levt under en tyrann.
Ja, för det är ju, kan man ändå kalla Babcocks taktik lite grann.
Ja.
Marner till exempel, alltså bara hur han uttrycker sig, nu vill de ju fortfarande inte riktigt såga Babcock sådär, men han säger ändå liksom, mellan raderna så läser man ju att han... Man säger till exempel att han ser fram emot resten av säsongen och skönt att ha den här tiden förbi. Jag vill inte kommentera den mer, typ så. Det säger, det...
Ja, men det är väl lika bra. Liksom.
Precis, exakt. Och det vittnar ju ändå om att de är fria nu. Att det här blir mycket roligt. Att det blir en nystart för dem som grupp.
Mm. Ta en sån som, det är ju enskilda spelare som plötsligt har liksom blommat ut. Tyson Barry som var en prestigevärvning för Dubas har ju haft det jävligt jobbigt under Babcock. Han försvinner och gör en mål i match.
Ja, precis. Och flyttas upp till första PP där han är ju en PP-back liksom. Det är ju offensiva situationer han ska använda, så det gjorde ju inte ens Babcock. Och Nylander som har varit extremt bra sista veckan här, och visserligen över en längre tid nu faktiskt sista veckorna, men det känns som att han har lyft sig en nivå till nu. Och till och med Toronto media börjar skriva nu att han lever ju upp till pengarna. Alltså 6,9 miljoner dollar för Nylander, om man spelar som den senaste veckan här. Då är han nästan underbetald till och med, uttrycker de det.
Ja. Man undrar ju hur en sån som Babcock reagerar nu. Han måste ju sitta någonstans och titta på tv ändå och se det här. Att de gör tvärt emot mina instruktioner och det går underbart bra.
Ja, ja det måste ju vara lite knäckande.
Ja, jag tror att han tänker att ja, men jag försökte lära dem att som man ska spela när det blir slutspel och så. Ja. Det här kommer inte att hålla. Mm. Den här typen av figur äter sig ju inte och bevisar, känner sig överbevisade på något vis.
Nej, precis. Han sa ju bara några dagar innan han fick sparken att I will always bet on Mike Babcock. Mm. Så jag tror inte han har reviderat den synen ändå, trots vad som har hänt sedan dess. Men jag vill säga också, Sheldon Keefe, jag pratar mycket om hans kommunikativa förmåga och det här, liksom, hans stil. Och trots allt så är ju han faktiskt sprungen ur den kanske allra grövsta formen av old school mentalitet. För när han var, vi pratade lite om att han spelade i Tampa förra veckan och sådär, men innan dess som junior så hade han ju en helt riktigt hård stämpel på sig, för att han ingick i det lag som David Frost ledde, som är helt ökänt i juniorlaget. Som visserligen var framgångsrikt, vann OHL och sådär, men de betedde sig gräsligt och David Frost som coach var manipulerade sina spelare och hade relationer med deras familjer och ja, jätte, det var sektliknande kallas det till och med. Och Sheldon Keefe var ju kapten för det laget och följde sin tränares order, bland annat så när de hade vunnit hela mästerskapet där så, och skulle skaka hand med ligakommissionären. Nej, då gjorde han inte det. Skakade inte hand med, tog inte hans hand utan sa istället "This will burn your ass." Och sånt där. Så att Keefe hade ju en fruktansvärt stämpel på sig då och var ju liksom extremt sammankopplad med Frost och den filosofin. Men när han kom upp i liksom och mogna och kom in i proffskarriären så började han mer och mer distansera sig från honom. Och till slut bröt all form av kontakt och inte ens sett honom, liksom pratat med honom eller sett honom sedan 2007 tror jag. Och har ju hämtat inspiration i sitt ledarskap utifrån de erfarenheter han aldrig vill uppleva igen. Då, utan han har, det är därför han kanske är så tydligt exempel som motsats till just den typen av filosofi.
Lite som i lite miniatyrversion är kanske Brindamore i Carolina då, som fria spelarna där.
Precis, och som har haft tvingats lyda Peters order i flera år dessförinnan.
Liksom. Mm. Ja. Oh. Ja, det ska bli väldigt intressant att följa. Det är väl nästan det intressantaste som händer nu och se vad som händer med Toronto. Liksom.
Ja, precis. Alltså vad det här kommer leda till och hur mycket de kan utvecklas. För just nu känns det som att nu börjar det här lagbygget förlösas. För det går inte att förneka att det finns en väldig massa offensiv potential här.
Ja, absolut.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Men för att komma tillbaka till The Ekeliv
tabellen.
Doktrin. Ja. Så tror jag fortfarande, ja, jag vill hävda att Tampa kommer ta sig upp där. Jag tror att Montreal fortfarande, de har sett bra ut. Jag är inte 100 på Pittsburgh än. Men de har sett väldigt bra ut också. Jag börjar få en känsla av att Rangers faktiskt kan vara med och trycka på mot strecket.
Ja, du tycker de ser så pass bra ut ändå?
Ja, när de är bra. De är ju konstigt lag på så vis att när de är på sin högsta nivå så är de faktiskt jävligt bra till och med.
Ja, de har slagit starka motståndare under hösten.
Men när de vevar igång sin offensiv och får tillfälle att göra det, då hör det till de mer explosiva offensiv jag har sett faktiskt i år. Mm, mm. De har ju haft enorma problem med sin lägsta nivå dock. Ja. De har ju hamnat i Dala där de ser ut som Larsbo.
Oj, oj.
men de senaste matcherna, de har vunnit tre raka här och kommit tillbaka. Jag tror att det är en match som definierar det här laget och har gett en ny identitet var när de kom tillbaka från 4-0 underläge i Bell Center förra helgen. Mm. Jag tror att den kan få enorm betydelse och nu har det blivit färre och färre av de här dalarna och använder all sin skill på rätt sätt. Ja. Ja. När vi ändå är inne på det så måste vi faktiskt nämna i veckan här Mats Zuccarello-matchen.
Det tycker jag.
Han återkom ju då för första gången sedan han var borttradad förra säsongen, så återkom han nu då med Minnesota Wild. Och det var en hemkomst vars like få har sett vad gäller populär, alltså det var ju den stora sukkvällen.
Ja.
Det ekade redan under matchvärmningen, så ekade sukropen under välvda taket där. Och sen under matchen så var det bara en hyllningsorgie till den folkkäraste spelaren som har varit här de senaste decennierna.
Ja, precis. Alltså, jag såg det ju på tv. Men det var en annan känsla för dig som var på plats, kan jag tänka mig.
Ja. Ja.
För att rapporterna som kom och som ändå sipprade ut lite grann genom tv-rutan, det var ju att det var något extra, liksom, att det var en extra långstående ovation. Och att Zuccarello liksom vågade inte riktigt liksom ta emot hyllningarna först, men till slut gick det ju inte. Han måste ju ut på isen och vinka lite under det där powerbreaket till slut. För att det var ju så pass, han var ju så pass älskad, liksom.
Ja, han, det, jag skrev om det, att det är inte lätt att bli älskad i New York, av New York. Men när man blir det så är det på riktigt ordentligt, och det är för livet. Och han var ju extremt populär, Mats. Mm. Av alla, liksom, även av sina lagkamrater. Men han har ju, det finns ju många skäl till det. Han är en artist på isen, han är en stenhård kämpa, han är minst i ligan och ändå så tuff, han viker sig inte för någon. Han har liksom varit en underdog som kom sent och kämpade sig in tuffa hinder. Men också att han har sån älskvärd personlighet. Han är ju rolig och vänlig och liksom
sympatisk.
Kul. Mm. Extremt sympatisk. Alla blir ju liksom lite förälskade i Zuc. Och det har skinit igenom även för fansen då. Så att, det var väldigt... Jag tyckte det var rörande att se. Själv så tyckte han fick han erkänna nu efteråt att han fick kämpa med att hålla tillbaka tårarna.
Ja, det var något speciellt. Och det var, man väntade sig ju det, att det skulle vara en extra hyllning. Och det var därför man var extra sugen. Ja, som objektivsupporter och se just det där också. Men att det blev så pass som det blev. Det säger ju väldigt mycket om Zuccarello.
Roligt var ju dagen efter spelaren mot New Jersey. När de kom ut där så började eka Zuckram så där också. Rangers fansen hade åkt dit, somliga av dem, bara för att få hylla honom en gång till.
Ja, just det, för att kunna få se honom på nära håll när de har chansen nu. Sin förlorade son.
Ja.
Ja, precis. Och just det också, att han ville ju verkligen inte lämna själv. Han uttryckte sig hela säsongen där om att han var nedstämd för att han visste att han skulle bli tradad från Rangers. Han ville så gärna förlänga, men det var ju ett klubbledningsbeslut då.
Ja.
Så att det var ju verkligen ingen skilsmässa på det viset.
Ja, ja, men du, nu tittar vi på väst då. genom Ekelivska vad heter det, mikroskopet.
Ja.
Och det är ju lika jämnt där, om inte jämnare. Där har vi nu då de åtta lagen i Central. Så har vi St. Louis, Dallas, Winnipeg, de tre första. Pacific är Edmonton, Arizona, Vancouver. Och så har vi Colorado och Vegas på wildcard-platser. Utanför slutspelet just nu har vi sådana som Calgary, San Jose, Nashville, Anaheim, Chicago, Minnesota, Los Angeles. Och det är trångt i kön.
Precis, det är samma sak här. Vegas på 28 poäng, sista wildcard-platsen har bakom sig. Calgary 28, San Jose 27, Nashville 26, Anaheim 26, Chicago 25. Det är liksom, det är ju kö här också. Så att det är precis den här, min teori har mig svårt att den ska gälla igen, men det är, ja. Och just när det är sådana lag som Nashville utanför, vi har Calgary, San Jose, det är ju sådana här contenders liksom. Ja. Det är lag som går för att vinna Stanley Cup. Det är inte bara att ta sig till slutspel.
Och jag är övertygad om att de kommer att trycka på hela säsongen ekan. Men vi får ju titta på det här i april. Vi får komma ihåg det här. Så kan du gå omkring med en medalj på redaktionen och säga, jag hade rätt igen.
Ja, nej. Som sagt, 76% i 15 år har det sett ut så här.
Ja, men det är ju, å andra sidan, det är ju en väldigt rolig tabell för att det är lag som man inte kanske trodde skulle vara där vid det här laget. Winnipeg har ju överraskat stort på slutet med tanke på vilka problem de har haft. Att de, dels under sommaren, så många försvann, men att det har varit så mycket problem med skador och trubbel med Bufflin och så. Nu är de tre ändå i Central.
Ja, och spelar ganska bra faktiskt. Jag måste säga att där ska Paul Maurice cred, som har varit ute och snackat mycket om modernt ledarskap faktiskt också. Han har ju tillhört lite old school-generationer, men han har ju faktiskt försökt anamma en mer modern kommunikation liksom. Och han har ju sagt också att nu när vi som backsinnas ut så måste vi förändra vårt spel lite grann och bli lite mer defensiva och tråkiga, visserligen då. Men att det är ju det som gör att de är bra. De är ju svårspelade nu i Winnipeg, trots en på pappret väldigt tunn backsida.
Jag tror att Paul Maurice, jag tror att han är rätt bra. Alltså, han är ju så jävla rolig när man träffar honom i mediasammanhang. Den klart mest underhållande coacherna här.
Ja, och sen taktiskt skicklig är han ju också. Alltså, det var ju en superduo faktiskt i Team Europe. En väldigt kort turneringvisslingen, men det de lyckades åstadkomma där, han och Ralph Kruger. Kruger med sin motivational liksom förmåga, och så Paul Maurice med sin alltså förmåga att nå ut med taktiska direktiv till spelarna. Ja, jag tror att han kanske har tagit lite av Krugers mentalitet med sig också sen dess.
Dallas pratade vi väl en del om redan förra veckan, har jag för mig, men nu de fick ju en 7-matcher lång segersvit. Sen fick de stryk back to back, det var mot just Winnipeg det.
Chicago.
Nej, det var Chicago var det. Chicago, förlåt. Men Dallas har ju sett skitbra ut, och nu när de har fått tillbaka Klingberg och Rupe Hintz också, så börjar verkligen Dallas leva upp till din och min hype förra säsongen.
Ja, precis. Nu är de ju där en ansenlig poängsumma och skugga St. Louis, regerande mästarna om topppositionen i NHL:s svåraste division. Så att ja, jag håller med. Spelmässigt är det ju riktigt bra. Nu börjar faktiskt offensiven komma igång lite grann, och framförallt har ju defensiven funkat extremt bra den sista tiden nu, sista månaden. Men är det lag som har släppt in minst antal mål i hela NHL sedan de började vinna matcher igen i slutet av oktober.
Sjukt. Precis som i fjol så gränser ju båda målvakterna, Ben Bishop och Khudobin.
Ja, det är ju supermålvaktspar.
Men Pacific trion är ju mer spektakulär faktiskt. Att Edmonton, Arizona, Vancouver skulle vara ettan, tvåan, trean vid det här laget. Det trodde vi kanske inte, Mr. Ekeliv.
Nej, precis. Vi höjde väl ett varningens finger. Jag trodde faktiskt inte så mycket på Edmonton. Trots nykommet Dave Tippett där. Men jag tyckte inte att deras förstärkningar var tillräckliga spelarmässigt för att några små justeringar, att Holland skulle komma in som general manager och Tippet på bänken för att det skulle liksom vända på skutan. Men spelmässigt så är de ju bra nu. De är ju, mina underliggande siffror talar ganska gott för dem också. Framförallt är det ju två spelare som driver det laget enormt tydligt och gör liksom 70% av målen. Men nej, de är starka. De är ju svåra att möta som lag betraktat faktiskt. Så att de kan mycket väl, jag har svårt att se att de ska ramla ner hela vägen, att de ska göra en Buffalo nu.
Nej, det tror inte jag.
Rasa ihop. Utan de håller ihop lite för mycket som kollektiv för att det här inte ska bära sig nu. Och de känns inspirerade också när de märker att det ger effekt. Ja. Att det här spelet funkar.
Samma sak med Arizona. Men jag vet sen vi gjorde tv-inslag igår, eller en tv-timme med frågor och så, att Vancouver tror du inte riktigt på än.
Alltså jag tycker att de är underhållande att spela bra. Att det finns väldigt positiva ingredienser där, och vi kan få se kanske ytterligare utveckling under årets gång här på Pettersson, på Horvath, på Quinn Hughes och så vidare, hela unga kärnan där. Men jag tycker att de känns, att de spelmässigt, hur de sitter ihop, inte övertygar mig lika mycket som Arizona och Edmonton, som jag tycker verkligen är extremt väloljade lag just nu.
Ja, jag tycker Vancouver, det är från gång till gång. Alltså, de är precis på tröskeln till att hitta mer kontinuitet. Jag såg dem ju faktiskt live i Washington i helgen. När de vann i betongbunken. Och då imponerade de framförallt med just som strukturerat lag. Att de, vi kommer tillbaka till det där, det kräver ju sån, det är ett jävla slit att spela så varje kväll. Och ändå så måste man det. Man måste lära sig att det ska se ut precis likadant hela tiden. Vi måste vara lika noga med alla de här detaljerna och så. Varenda match. Och dit har de inte kommit än. Det visade sig igår när de kollapsade mot Pittsburgh plötsligt. Hade ledningen med 6-3 i början av tredje och fick stryk med 8-6.
Ja, precis. Det är det som gör mig lite orolig kring dem. Liksom. Att, de tendenserna syns ju fortfarande. Men högsta nivån vittnar om att de är med och hotar i toppen redan.
Ja, men man tror ju att som lag så är andra Pacific lag bakom dem, Vegas, Calgary, San Jose, kommer att komma kapp dem.
Ja, det är det som är grejen också.
De är på samma poäng. Vegas och Calgary har 28, San Jose har 27 och Vancouver har ju också 28 då. Så där har du inte, där kan du inte svära på att de...
Nej, det kan jag verkligen inte göra, utan man måste ju kunna, men som sagt, det brukar alltså vara 3-4 lag som ramlar ur också. Ska man identifiera några så känner jag här i väst att Vancouver är det laget som jag pekar ut faktiskt. Och Winnipeg trots allt också. Jag tror inte på dem i längden.
Nej, Colorado kommer jag komma till. Colorado, de har ju så mycket skador nu så det är rent löjeväckande. Nu var Burakovsky skadad igår också. Sammanlagt, vad sa de nu? Det är uppemot 10 forward som är skadade.
Ja, det är ju helt sjukt.
Ja, det är det faktiskt. Sjukt är ordet. Ja.
Men nu är väl Rantanen på väg tillbaks?
Ja, men han har inte börjat än.
Nej. Ja. Nej, men Colorado, det blir någon slags ljusning, vilket det ju måste bli. De kan inte ha sån här brutal otur hela säsongen. Då är de ett givet lag på slutet.
Ja.
Mm.
Ja. Ja, det måste ju lösa sig med deras skador, tycker man. Ja.
Nej, men av de andra lagen här så, alltså Nashville, men det är ju konstigt. Vi pratade mycket om Nashville förra veckan och vi pratade om fler liksom lag som kunde få coachen sparkad. Bland annat Bill Peters blev det ju snack om förra veckan då också, innan vi visste vad han håller på med förutom vad det vi redan visste. Men ja, Nashville alltså, det är deras... Jag ser det, mina underliggande siffror alltså, det pekar ändå, är ändå positivt för Nashville alltså. En statistik som jag brukar hänvisa till, det är ju expected goals, som jag tycker ändå säger ganska mycket. Det är ju inte svart på vitt, men det är ändå det brukar ändå tala för att man kommer till mycket lägen för att man ska göra mer mål, att det ska lossna till slut och att det ska vara kontinuitet i det hela. Och de ligger trea hela NHL när det kommer till antalet gjorda mål de borde göra sett till de släpper in. Så får bara peka inne. Och Jussi Saros ordning på målvaktsspelet där, får de ordning på sitt boxplay och kanske powerplay lite ytterligare, då ska Nashville definitivt vara i slutspel.
Ja, men jag tror att det är en grupp som skulle tjäna ganska mycket på en Sheldon Keefe-aktig coach. Om Poyle kan hitta en sån där ute, så tror jag att det skulle kunna vara lika förlösande för dem. Jag tror att Lavi nöter ner sina lag med en ganska brutal attityd också. Inte brutal, men tjurig och liksom lätt obehaglig.
Oinspirerande.
Ja, kanske ja. Jag tror att han är mer old school och tror mer på liksom hårda tag än kommunikation. Mm.
Mm. Det är ruskigt här. San Jose också alltså. Vilket fiasko om de skulle missa slutspel med deras extrema satsning här, så mycket pengar de har lagt på. Erik Karlsson med mera.
Ja, också en poäng från tredjeplatsen i Pacific, så det är ingen, det är inte omöjligt precis att hämta in en poäng.
Nej, extremt. Ja, vi kan i alla fall, det finns ju vissa lag i båda konferenserna som vi kan skriva av redan nu i alla fall.
Ja, det tror vi i alla fall. Nu då påminner alla om att jag kom ihåg St. Louis förra året. Men Detroit, nu har jag till och med jag gett upp om New Jersey. Så det är en stor besvikelse för mig. För jag tycker att de har spelat bra och de har material för något helt annat. Men de verkar inte klara av att göra... Men låt mig ändå säga så här. Om det finns något lag som är i botten nu som kan göra en St. Louis och kanske inte vinna men ändå gå till slutspel, så säger jag New Jersey.
Ja. Ja, det vore otroligt snyggt om du sitter i juni och säger och kommer ihåg det här då. Och New Jersey är Stanley Cup-final liksom.
Ja, det skulle vara tajt. Men att de kan vända på det, jag vill fortfarande tro det. Kanske behövs ett coachbyte där också. Det är ju han som inte får igång dem.
Nej, precis. Det ser ju likadant ut match efter match. Och de växer ju inte som lag än. Alltså det är fortfarande samma problem som i premiäromgången.
Ja. Och så har de en riktig målvakt nu med Schneider borta. Blackwood är ju bra ibland, men det är ingen första målis.
Nej, det var ju något som vi målade upp inför säsongen, att det kunde bli att det kändes som det största orosmålet. Men, och det har ju varit värre än väntat, betydligt värre än väntat. Att Schneider skulle vara så dålig så att de till och med skickar ner honom till AHL och ger honom 6 miljoner dollar per säsong där. För att inte ha honom uppe hos Devils. Så att, jag tycker ändå att det känns kört för lag som LA Kings och Minnesota, sådana som vi räknar bort på förhand. Ottawa,
Detroit
inte minst, som är ju klart sämst faktiskt.
Ja, de blixtrar ju till ibland också faktiskt några gånger, men alltså, som igår där mot Toronto. Visst, det var ju besvärligt för dem att Jimmy Howard gick sönder och de fick släppa in Bernier som var sjuk. Jag var inte meningen att han skulle vara där alls, men han fick stå sjuk, men det var ju inte problemet. Det var problem att Toronto fick avlossa 40 skott de två första perioderna och de totalt krossade Detroit. Ja. Pinsamt faktiskt.
Ja, pinsamt faktiskt. Jag tycker de har haft rätt många sådana matcher när de har gjort en alldeles för slätt figur för att det skulle vara acceptabelt i NHL.
Det är klart sämsta lag jag sett här på Garden, eller här i New York, utan tvekan.
Ja, det ser. Nej, men nej, annars nej, jag fortsätter att säga då att nej, det blir bara 3-4 lag här som tar en slutspelsplats i slut.
Ja, du kanske har rätt i det alltså. Även om jag tycker sån som Minnesota och Chicago ändå har liksom visat väldigt goda tecken på slutet. Men okej, okay. Ja, vi återkommer i april.
Ja. Ja. Ja, men du, vi måste ta upp en sista grej tycker jag också innan vi rundar av här. För nu börjar chefsstolen stå för tom här, vet du. Nu börjar kollegorna säga att jag ska gå tillbaks. Jag tar mig för mycket frihet det här att spela in podd när det snart ska börja SHL-match och så. Men vi måste nämna också de här avstängningarna vi har sett sista tiden. När svenskar har blivit utsatta för rätt fula grejer, eller riktigt fula grejer skulle jag säga. Inte minst då Viktor Arvidsson som ju blev krosscheckad rejält framför kassen av Robert Portuso, försöker resa sig upp, blir krosscheckad igen.
Ja.
Och allvarligt skadad.
Ja, han är borta åtminstone till jul, förmodligen resten av det här året, och kommer tillbaka sen. Portuso får bara 4 matcher. Jag tycker det är mycket egenartat. Ja. En återfallsförbrytare, han borde ha fått 10 minst för att markera att det här är inte okej. Okay.
Nej, för det är trots allt ganska tydligt uppsåt att skada när man dels den första krossen. Visst, det är mycket sånt framför mål och vissa kan ta värre än andra, men när man ser att han har ont och han försöker resa sig upp och återigen smäller till han, nådastöten.
Ja, det är riktigt fula. Man ser att Viktor liksom har ont och kommer en till smäll.
Ja.
Och en eftersläng av Winnington också.
Ja, precis. Exakt. Som att bekräfta att det verkligen vill göra honom illa. Liksom.
Ja, exakt. Det är en känsla man får. Är det här... nu är vi ute efter att skada här.
Precis, är det ett hockeyplay eller är det en ren attack? Liksom?
Ja, så där gjorde de bort sig igen. Player safety som de tenderar att göra. Jag tycker att det har varit väldigt för lite också på din Tampa-kompis Erik Tjernak som sätter en armbåge i huvudet på Rasmus Dahlin, så Rasmus åker på en hjärnskakning. Det är bekräftat direkt att han har hjärnskakning.
Ja,
och Tjernak två sketna matcher medan Rasmus då kanske inte kan spela på länge.
Ja, och just på grund av det här alltså som jag pratat så mycket om och som ligan har pratat så mycket om framförallt sista åren med huvudskador. Att det är något som måste bort från sporten. Visst, det är omöjligt att ta bort det helt så som hockeyn ser ut och så snabbt som det går och den utrustning som finns, så kommer man aldrig komma från det helt. Men då måste det ändå tas krafttag mot det man kan göra. Man kan markera mot armbågstacklingar i huvudet. Det ska inte accepteras. Och även om inte Tjernak än så länge en återfallsförbrytare utan första gången han blir avstängd, så är det en så pass ful förseelse och så tydlig skaderisk att det måste, sånt måste undvikas och måste ge konsekvenser mer än 2 matcher. Liksom.
Är han en ful spelare annars? Liksom en hårding?
Han är ju en hårding, Tjernak. Det är en utvecklare. Han kallas ju laget för Drago.
Jaha.
Han är ju den mest vältränade i laget och stenhård. Finns det några klipp när han puttar bort spelare på träning med en hand. Så att han, det finns ju kraft. Men när man tar till armbågar i huvudet på spelare, då blir det ju en annan sak. Då handlar det inte om att vara hård. Då är det en ful grej. Så att sånt kan jag absolut inte fortsätta med och det skulle rendera till en betydligt hårdare avstängning än 2 matcher.
Ja. Är han rent av som jag satt och läste om Brindamore igår. När Brindamore var ung och de fick lov att låsa gymmet för honom för att han var galen i att träna.
Ja, men det är väl åt det hållet alltså. Han är en riktig träningsnarkoman, höll jag på att säga. Träningsprodukt. Kan jag säga.
Ja, Brindamore är the bod som man kallar det, så att han var helt besatt av träning. Han spelade stenhårda matcher och sen gick raka vägen till gymmet och körde sådana ohyggliga pass där. Så att först försökte de släcka så att han skulle gå därifrån. Det hjälpte inte, men de fick sätta hänglås på gymmet.
Ja, du får inte träna. Nej. Nej, jag kommer att tänka på då, det är ju faktiskt Jaromir Jagr. Det finns många exempel, och Chara kan man nämna förstås också, men jag kommer ihåg när Jagr var 40 bast här och spelade en sketen träningsmatch inför hockey-VM på Hovet, en match som inte betyder någonting. Då stod han ju kvar när alla gått hem och journalisterna var på väg hem också. Ja, men då var ju Jagr kvar och stod och sköt skott i gången där. Stod, hade plockat upp något däck eller vad han hade, och stod och sköt skott för att öva handlederna.
Ja.
Medan alla andra spelare har gått hem.
Ja. Så att,
ja, det finns ju vissa som har det där i sig.
Han tänkte väl på att jag måste hålla mig i form för inte såna journalister som den där unge svensken som stod i vägen när jag skulle gå igenom omklädningsrummet.
Ja, just det. Så kan det vara. Ja. Ja, jag har ju...
ja, det var lite långsökt.
Det var lite långsökt, ja. Ja, men jag har minne av att Jagr har läxat upp mig också.
Ja. Ja, men vi är besvikna på de där korta avstängningarna. Nu får vi sätta hänglås på podden också, tror jag.
Ja, precis. Innan då,
så inte du fortsätter prata. Du är med pratandet som Brindamore var med tränandet.
Ja, lite så är det faktiskt. Den var inte lika långsökt, tycker jag.
Nej, det var den inte alls. Jag känner ibland för att sätta ett hänglås i munnen på dig.
Ja.
Nej, nu... inte alls. I love your... Jag älskar när du har dina långa utläggningar.
Ja, men vad bra. Ja, men vi tackar för den här pratstunden då, och alla ni som har lyssnat.
Ja, nu ägnar vi oss åt Turkey Day i det öde New York. Som sagt, jag ska åka och köpa svensk godis.
Ja, och kolla på en viss film här nu i... På repeat.
Ja. Den är 3,5 timmar lång, så det kommer att ta sin lilla tid. Ja. Ställ den några gånger.
Ja, nej, men vi önskar lycka till med det. Och happy Thanksgiving ändå.
Ja, happy Thanksgiving, och så laddar vi för Black Friday-urladdning, för det blir jättemånga matcher på goda svenska tider dessutom, hyggligt under fredagen. För det är ju en liksom klämdag här, så det heter duga. Ja. Och där kommer hända saker som vi pratar om även nästa vecka, säkerligen.
Ja, yes. För då är det på återhörande helt enkelt. Vi tackar för avsnitt 264 nu.
Yes, adjö, adjö.
Hej.
Zuccarello blev förstår att ge. Zuccarello blev förstår att ge. Zuccarello blev förstår att ge.